Innan vi börjar så knäpper vi händerna och så ber vi tillsammans. Herre, tack för att vi får ytterligare en kväll inför ditt ansikte. Tack för den förmånen det innebär att vi som människor får komma inför dig. Får komma inför ditt ord och läsa det med öppna ögon, Herre. Och ta emot det som du har gett oss där. Men också få tillsammans brottas med de texterna som vi kan tycka är lite bekymmersamma. Herre, tack att du genom din ande har inspirerat allt. Och att vi därför får vara vissa om att du har en tanke med ditt ord. Och nu vill vi be för den här kvällen, Herre. Hjälp oss att ta till oss det du har sagt till oss, Herre. Vi ber att du ska låta den helige ande få undervisa oss. Få leda oss in i ditt ord. Och få ljus över de bitarna som vi tidigare kanske tyckt har varit något besvärliga. Herre, tack att du får lägga den här kvällen helt och hållet i dina händer. I Jesu namn. Förra veckan började vi ju den här serien och talade om gudstron och ondskan, eller ondskan och gudstron. Och så frågade vi oss, kan man förena de båda? Eller är det så som en del menar att ondskan eller ondskans existens bevisar att det inte kan finnas någon god gud? Och ni som var här då minns att vi talade om fyra punkter. Det första är att Gud skapade en tillvaro som var god. Att det vi ser runt omkring oss idag inte fanns i det som Gud ursprungligen skapade. Att det för det andra skedde en förändring i det att människan utifrån sin fria vilja, utifrån sin förmåga att med sina egna beslut påverka framtiden, gör ett uppror emot Guds tanke och gör sig själv till Gud. Och därigenom orsakar en situation som vi beskrev som onormal. I den bemärkelsen att den inte stämmer överens med det som Gud har tänkt. Och det tredje vi talade om, det var att Gud har gjort någonting åt ondskan. Genom Jesus Kristus. Det är inte så att ondskan kommer att fortsätta i all evighet. Utan när vi ser på korset, då ser vi det Gud gjorde för att en gång för alla utplåna ondskan. Och det gav oss den fjärde punkten, nämligen att det finns hopp om en annan tillvaro. Det vi ser runt omkring oss, det kommer inte vara för evigt. Utan det kommer en dag, lära oss Bibeln. När Gud definitivt kommer att säga stopp. När den tid som Petrus talar om, som en nådetid. För att så många som möjligt ska få möjlighet att omvända sig. Faktiskt kommer att ta slut. Och Gud en gång för alla kommer att göra upp med ondska och lidande. Det var de fyra punkterna som vi talade om förra veckan. Och ikväll ska vi fortsätta och titta på framförallt Gamla testamentet. En vanlig uppfattning av Gamla testamentet är ju att Gamla testamentet innehåller väldigt många verser som tycks tala om att Gud är både grym och hänsynslös och kanske till och med är ond. Och nästa vecka när vi fortsätter det sista gången då så ska vi tala om det Bibeln kallar för helvetet. Och fråga oss om det är möjligt att en kärleksfull Gud kan acceptera och till och med medverka till att människor går evigt förlorade. Det är de tre ämnena som vi haft. Det kanske blev lite filosofiskt förra veckan. Det var någon som sa att vi läste väldigt lite i Bibeln och det gjorde vi. Det kommer att bli mera bibelord ikväll, det kan jag lova. Och det är också så att de bibelord vi kommer läsa kommer upp här på projektorn. Det är möjligt att det är lite liten stil, jag ber om ursäkt för det. Men då har ni alltihop i det här kompendiet. Så det är en smaksak om man vill titta på väggen eller i papperna. Men vi gör så att vi börjar att läsa ett antal bibelord. Och det är bibelord som inte så ofta används i söndagsskolan faktiskt. I första Samuelsboken 15:3, då står det så här. Och det är Gud som har instruerat. Dra nu ut och krossa amalekiterna och vig dem åt förintelse. Skona ingen utan döda alla, både män och kvinnor, barn och spädbarn, oxar och får, kameler och åsnor. Och så kan vi läsa ifrån Domarebokens 19 kapitel. Ett sammanhang där ett banditgäng har omringat ett hus. Och det beskrivs hur en man agerar. Hans gäst tog då sin bihustru och skickade ut henne till dem. Och de låg alla med henne och de våldtog henne hela natten ända till morgonen. Först i gryningen lät de henne gå. Och så lite längre ner. När mannen kom hem hämtade han en kniv och tog sin bihustrus kropp och styckade den i 12 delar som han sände ut till hela Israel. I 5 Mosebokens 7 kapitel, då står det så här. Också inför en av det israeliska folkets erövringar. När Herren din Gud överlämnar dem åt dig och du besegrar dem, ska du viga dem mot förintelse. Du får inte sluta förbund med dem eller visa skonsamhet mot dem. Du får inte heller knyta släktband med dem. Inte ge dina döttrar åt deras söner. Eller ta deras döttrar åt dina söner. Andra Mosebok 21 säger på det här sättet, och det ska stå vers 23-25. Sker skada, det här är från lagtexterna, ska du ge liv för liv, öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot, bränt för bränt, sår för sår, skråma för skråma. I andra kungaboken. Från Jeriko gick Elisa upp till Betel. När han var på väg dit kom en hop småpojkar ut från staden och gjorde narr av honom. Ge dig iväg, flintskalle, ropade de. Ge dig iväg, flintskalle. Elisa vände sig om, såg på dem och förbannade dem i Herrens namn. Då kom 2 björnhonor fram ur skogen och rev ihjäl 42 av barnen. Vi läser i Bibeln. Saltaren 137. Det här är verser som inte är bekväma för oss som är spädbarnsföräldrar. Babylon, du förstörerska. Lycklig den som får vedergälla vad du har gjort mot oss. Lycklig den som får ta dina späda barn och krossa dem mot klippan. Josua 6 och 17. Höj härskri. Herren ska ge er staden. Staden och allt som finns i den ska vigas åt förintelse och tillhöra Herren. Bara Rachav, skökan, ska få leva. Hon och de som är hos henne i huset. Eftersom hon gömde männen som vi sände ut. Och så en vers från Nya Testamentet. 1 Johannes brev 4 och 8. Men den som inte älskar känner inte Gud. Eftersom Gud är kärlek. Det är ju så vi brukar presentera Gud. Vi säger att Gud är god. Att Gud inte bara är kärleksfull, utan att Gud är kärleken. Att kärlek är en del av Guds väsen. Att Guds godhet strålar emot oss, säger vi ibland. Att Herrens nåd varar evinnerligen. Men samtidigt har vi då de här bibelverserna. Och det finns ju flera, även om det här kanske är en ganska god provkarta över det som finns i Gamla testamentet. Och jag undrar om du kan se framför dig, när den israeliska armén närmar sig, låt oss ta Jeriko, Josua 6. När orden har gått ut att alla ska vigas åt förintelse. Kan du se huset framför dig i Jeriko? Där mamman försöker att skydda sitt spädbarn för israeliternas värld. Bara för att tvingas inse att hon inget kan göra när israeliterna hugger ner hennes spädbarn. Eller kan du se framför dig den gamla mannen som inte ens orkar lyfta armen till försvar när israelitens spjut genomborrar honom? Gud är kärlek. Allt detta på order av en kärleksfull Gud. Beskrivningen av våldtäkten i Giva lämnas ut en hel natt. Våldtas en hel natt, styckas upp i 12 bitar och skickas till Israels 12 stammar. Det är svårt att föreställa sig en film med 18-årsgräns som skulle överträffa den skildringen. Öga för öga, tand för tand, säger Andra Mosebok. Hur får vi ihop det när Jesus i Matteus 5 säger att vi ska använda andra kinden till? Öga för öga, tand för tand i Gamla testamentet. Vänd andra kinden till i Nya testamentet. Hur får vi ihop det? Och vad ska vi säga om det som hände på väg mot Betel? När profeten Elisa närmar sig staden och de här barnen börjar att reta honom. Men okej, okay, det är inte allt för kul att börja tappa hår. Det vet jag. Men är det inte lite överdrivet att skicka björnhonor som river ihjäl 42 av barnen? Jag kan i alla fall tänka mig något mildare åtföljningar, om jag ska vara riktigt ärlig. Vad ska vi säga om psalmistens uttryck? Vad är han säger egentligen? Lycklig den som får ta dina späda barn. Jag tror det står spädbarn i 1917 års översättning. Och krossa dem mot klippan. Jag tror aldrig jag hört någon predika över just den versen. Ärligt talat har jag aldrig gjort det själv heller. Och allt detta förenas med första Johannes brev 4:8. Där det står att Gud är kärlek. Det finns ju naturligtvis många människor som har reagerat på det här. Och vi också. När nyöversättningen av Gamla testamentet kom, så skrevs det en hel del om det som skildrades där. Och då var det bland annat en kvinna, Eva Moberg, jag tror många av er känner igen henne, som skrev så här om Gud och om Gamla testamentet. Gud är en psykotisk mördare, fullblodsnazist, den monstruösa guden, de extrema aggressionerna, terrorn, storhetsvansinnet, den patologiska svartsjukan. Det är Gud hon talar om, utifrån Gamla testamentets skildring. Det finns en filosof som heter Thomas Paine, väldigt välkänd i ateistiska kretsar, humanistiska kretsar, som har skrivit en bok som heter The Age of Reason. Och han skriver så här: varje gång vi läser om de motbjudande händelser, de vällustiga utsvävningar, de grymma plågsamma avrättningar och den hänsynslösa hämndlystnad som mer än halva Bibeln överflödar av, skulle vi vara mer sakliga om vi kallade det för en demons verk än för Guds ord. Jag nämnde förra veckan om Charles Templeton, som började en evangelistbana tillsammans med Billy Graham, men som sedan kom i tvivel på Bibelns trovärdighet och blev en av de som istället aktivt arbetade för en ateistisk livsåskådning. Han skriver så här när han skildrar intåget av löfteslandet. Finns det någonstans i historien en blodigare berättelse? Vem kan ens vara i närheten av att föreställa sig skräcken? Den tidens närstrid var fruktansvärd. Endast ett fåtal dödades av ett svärdshugg eller ett stick med spjut. Döden kom sällan direkt, som den ofta gör i moderna krig, där en träff av en kula eller bomb oftast är direkt dödande. Och efter varje slag måste det ha funnits hundratals skadade som skulle likvideras. Orden från Gud var att ingen skulle lämnas kvar levande. Kan läsaren verkligen för ett ögonblick tro att Gud skulle vara sådan här? Om han nu verkligen finns. Det skriver Templeton i sin bok Farewell to God, My Reasons for Rejecting the Christian Faith. Alltså, farväl till Gud, mina skäl till att förkasta den kristna tron. Robert Wilson, också en känd amerikansk ateist. Han formulerade så här: Bibeln säger åt oss att vara som Gud. Och sedan skildras Gud som en massmördare. På sida efter sida. Och sista citatet är en man som heter Dan Barker. Också han en tidigare evangelist, sångförfattare. Har skrivit en hel del musikaler som fortfarande används i många församlingar. Som efter en femårsperiod av tvivel och beskriver det som en process. Lämnade Guds tron, kom fram till att det inte håller. Och så skriver han så här apropå Gamla testamentet och den gudsbild som finns där. Någon kristen, han skriver i sin bok Losing Faith in Faith, From Preacher to Atheist, alltså förlora tron på tron, från predikant till ateist. Någon kristen kanske frågar mig varför jag attackerar Gud hela tiden. Jag skulle då svara: varför blundar du hela tiden för verkligheten? Kristna apologeter kan ta fram verser som säger eller visar att Gud är kärlek. Men vad hjälper det? Det enda dessa verser kan visa är att Bibeln motsäger sig själv. Hitlers kärlek till sin fru, hund eller närmaste vänner kan aldrig sägas ursäkta förintelsen. Och så här skulle man kunna fortsätta. Och det är väl inte osannolikt att både du och jag har mött människor som har haft liknande åsikter om Gamla testamentet. Det vet man ju att där beskrivs Gud som en hämndlysten och ond Gud. För att sedan i Nya testamentet talas om den kärleksfulla Guden. Och det är därför som många människor säger att det är på Jesus vi måste se. Ser vi i Gamla testamentet så kommer vi få en väldigt märklig gudsbild. Men för oss som kristna eller som funderar på den kristna tron så blir ju den här utmaningen väldigt, väldigt tydlig. Och det är svårt att komma runt den för det står i Bibeln. Vartenda ett av de här orden står i Bibeln och vi skulle kunna ta ytterligare ett antal exempel. Det går inte att komma runt utan på något sätt måste vi ta ställning till vad vi gör med de här verserna. För många utgör Gamla testamentets beskrivningar ett argument för att inte tro på Gud. Där man menar att det här visar att Gamla testamentet är en människors skildring av den tiden man levde i. Och då levde man i en uppfattning om att Gud var den stränge, dömande guden och därför handlade man och beskrev Gud på det sättet. Och därmed har man helt avfört Gamla testamentet från att ha någonting med en levande Gud att göra. Det finns tre sätt som vi kan förhålla oss till det här. Det ena är att vi kan ignorera problemet. Låtsas som att det inte finns där. Och det andra är att vi kan ha det som kallas för en progressiv teologi. Jag ska förklara det sen. Men det handlar om att vår kunskap om Gud har ändrats genom historien. Och det tredje alternativet det är ju att på något sätt ändå försöka förena den undervisning som Gamla testamentet ger med tron på och läran om en god och en kärleksfull Gud. Det första alternativet, att bara låtsas som att problemet inte finns där. Det är kanske det alternativet som allt för många kristna väljer utan att riktigt vara medveten om det. Man vet vad som står ungefär. Och man har läst några av de här citaterna. Men man väljer medvetet eller omedvetet att inte bry sig så mycket om det. Utan man läser mer i Nya testamentet. Eller väl utvalda stycken i Gamla testamentet. Det finns tre problem med att göra på det sättet. För det första är det ett väldigt oärligt förhållningssätt. Det skulle vara ungefär som att komma till en fotbollsmatch. Där det egna laget har spelat väldigt dåligt i första halvlek men bättre i andra. Som Blåvitt mot Malmö förra hösten till exempel. Och sedan säga till domaren att inte räkna med den första halvleken. Utan bara döma utifrån det som sker i andra halvleken. Det är ett oärligt sätt att hantera matchen. Och på samma sätt blir det ett oärligt sätt att hantera den kristna tron. Och säga att de delarna som vi inte riktigt gillar, de tar vi bara bort. Och så behåller vi de som vi tycker om. Och det blir också en tro som är omöjlig att presentera för andliga sökare. Som är intresserade av vad den kristna tron innebär. Därför att väldigt få människor i vår tid är beredda att blunda med ena ögat när man är i Gamla testamentet. Och bara titta i Nya testamentet. Det blir en tro med en inbyggd oärlighet som få människor är intresserade av. För det andra blir det otillfredsställande för mig själv. Därför att medvetenheten om att det finns där, de här problematiska sammanhangen, det skapar en osäker tro. Det ligger och gnager. Man har det som man vet om det, men man försöker att förtränga det som något obehagligt. Och förr eller senare, jag skulle vilja säga att det är bara en tidsfråga, så kommer det här att växa till tvivel och ifrågasättande. Den dag då man inte orkar trycka bort medvetenheten om att Gud faktiskt skildras på det här sättet. Och för det tredje så leder det synsättet till ett minskat intresse för Gamla testamentet. Jag har faktiskt hört många kristna som säger att Gamla testamentet vill jag inte läsa. Därför att det är så svårt och det innehåller så mycket av ondska. Jag håller mig till Nya testamentet. Men då missar man alla de välsignelser som finns i Gamla testamentet. Det som var den bibel Jesus använde. Det som var den bibel de första kristna använde. Och som ger oss oumbärlig kunskap om Gud och om Guds vilja. Allt det går förlorat om man säger att Gamla testamentet lämnar vi därhän. Det andra alternativet, vi använder ett litet lustigt ord där, progressiv teologi. Det är helt enkelt en uppfattning som är rätt så populär i vår tid. Och som bygger på de tankeidéer som kom i och med den så kallade upplysningen i slutet på 1700-talet, början på 1800-talet. Och som hämtar näring ifrån den så kallade utvecklingsläran. Och som säger att gamla testamentet beskriver hur man då såg på Gud. Sedan har människan utvecklats. Hennes intellekt har förbättrats. Hennes kunskap har vuxit. Och det gör att när vi kommer till Nya testamentet så har vi en bättre bild av Gud. En större kunskap om Gud. Och när vi kommer till vår tid, då har det gått ytterligare 2000 år. Och då har vi en ännu bättre möjlighet att utifrån vad vi vet idag, utifrån vår kunskap i vår tid, bilda oss en uppfattning om vem Gud är. Det är utifrån den typen av resonemang som vår ärkebiskop kan säga att det finns bibelord som är färdiga för historiens skräpkammare. Vi kommer att återkomma till det. Det bygger just på tanken att vår kunskap har vuxit och därmed kan vi lägga de gamla bibelorden åt sidan och leva i den nya kunskap som vi människor har upptäckt. Det finns väldiga problem med det här också. För det första så bygger det på en felaktig grund om varifrån vår kunskap om Gud kommer. Bibelns undervisning, och jag vill också påstå människans erfarenhet, är ju den att vi människor kan inte utifrån oss själva få någon djupare kunskap om Gud. Vi kan ana utifrån skapelsen att det finns en Gud. Men vi kan inte genom filosofiska resonemang komma fram till hur denna Gud är. Utan enda möjligheten för oss människor att lära känna Gud, det är ju att Gud uppenbarar sig för oss. Det är det som bibelordet handlar om. Att Gud presenterar sig själv för människan. Men i spåret av humanismens starka betoning på människan som alltings centrum, så byter man fokus och säger att vår kunskap om Gud kommer inifrån människan själv. Medan Bibeln talar om att det vi kan veta om Gud, det kommer ur den uppenbarelse som Gud har valt att ge. Efter fallet, i den onormala tillvaro som vi talade om förra veckan, så har människan inte förmåga att på egen hand lära känna Gud. Utan vi är beroende av att Gud uppenbarar sig för oss. Det är det första problemet med den så kallade progressiva teologin. Därför att Gud har en gång uppenbarat sig i den här boken. Och det är den uppenbarelsen som vi har att stå på. Det andra problemet är att man med det resonemanget förhärligar vår egen tid. Visst är det sant att vår kunskap har vuxit. Att vi vet enormt mycket mer om hur skapelsen funkar idag än man gjorde på Jesu tid. Eller på gamla testamentets tid. Men därifrån är det långt ifrån säkert att vår uppfattning om moral, om vad som är moraliskt rätt och riktigt, har blivit bättre. Det är alla tider har gjort misstaget att förhärliga sin egen samtid och säga att man lever i den bästa av tider. Men när vi tittar på bara vad vår närmaste tid har ställt till med, av ondska och av lidande och fördärv, så är det ganska magstarkt att säga att vi idag i moraliskt hänseende kommit så mycket längre så att vi mycket bättre än på Jesu tid kan avgöra vem Gud är. Människan har i alla tider gjort det misstaget. Det tredje problemet är att uppfattningen om den progressiva teologin strider mot Bibelns undervisning. Gång på gång slås det fast att Gud är oföränderlig. Att Gud är densamme. Att det som en gång har uppenbarats som Gud, att det står fast. Det är så Jesus undervisar. Det är så den första kristna församlingen undervisar. Och det är så församlingen genom årtusenden har undervisat, egentligen ända fram till upplysningen. Och det här ska vi tala mycket, mycket mer om vid något annat tillfälle. Men låt oss nöja oss med att konstatera att Bibelns undervisning, Bibelns syn på sig själv, och Jesus syn på Bibelns undervisning är att den står fast över tiden. Det är inte så att vår gudsbild ska utvecklas i takt med att människans kunskap om allt annat utvecklas. Det tredje alternativet, att försöka förena undervisningen i Gamla testamentet med läran om en god Gud. Det gör att då kan vi inte blunda för problematiken. Utan då får vi viktiga frågor som vi måste hantera. För det första måste vi fråga oss, är det verkligen samma Gud i Gamla testamentet som i Nya testamentet? Den Gud som i Gamla testamentet säger öga för öga, tand för tand. Är det samma Gud som i Nya testamentet uppmanar oss att vända andra kinden till? Och den andra frågan, det är ju naturligtvis, eller frågeställningen, det är ju att vi måste kunna förklara de bibelsammanhang i Gamla testamentet som verkar visa på en ond och grym Gud. Vi måste kunna göra det på ett trovärdigt sätt för att kunna säga att det är samma Gud i både Gamla och Nya testamentet. Och det här kan upplevas som hotfullt, som obehagligt, som om man ifrågasätter något av vårt allra innersta. Och det gör man ju faktiskt. Det är ungefär som när man är på bilbesiktningen. Min första bil, den var inte speciellt ny. Och det var lite rost här och där. Och då när man kommer till bilbesiktningen, då hissar de upp den. Och bara där var jag rädd för att den skulle ramla ihop. Och sen plockar besiktningsmannen fram den här eländiga hammaren. Och så börjar han att slå på bilen. Slå som en galning. Både under och vid sidan och överallt. För att se om bilen håller. Och vartenda hammarslag var jag orolig för att, men nu kommer han att slå sönder min lilla bil. Den var faktiskt ganska rostig. Men han gör det ju för att se att bilens konstruktion verkligen håller. Och på samma sätt måste vi se på vårt arbete med de här verserna. Och människor som ifrågasätter om vi kan hålla fast vid tron på en god Gud när vi har Gamla testamentets undervisning. Det är ett sätt att bildligt talat ta hammaren och pröva om vår tro håller. För om den inte håller, då är den inte värd att hålla fast vid. Då är det ett enda stort slöseri med tid. Men om den håller, om besiktningsmannen bildligt talat kan banka på vår tro och det visar sig att den faktiskt håller ihop, då blir den så mycket mer dyrbar för oss. Därför ska vi vara lite av besiktningsmän ikväll. Och vi kanske redan har bankat ganska hårt. Två viktiga grundförutsättningar innan vi talar om frågan om det är samma Gud i GT och NT. Vi ska snart få stå upp en stund. För det första, när vi läser Gamla testamentet och också Nya testamentet, så måste vi ha klart för oss att det som skildras där, det är Guds agerande i en onormal tillvaro. Det var det vi sa förra veckan. Efter fallet skapades en onormal tillvaro. Det betyder att det handlande som vi möter av Gud i Gamla testamentet och också i Nya testamentet och i vår tid, det är ett handlande som Gud inte skulle vara tvungen till om tillvaron hade varit så som han skapade den. Han agerar utifrån de onormala förutsättningar som människans uppror har skapat. Tänk dig att det pågår ett bankrån. Polisen kommer dit. En gisslansituation, rätt bekymmersam. Och vi kan säga att man har skapat en i allra högsta grad onormal situation. Polisen, som i vanliga fall är till för att hjälpa och betjäna allmänheten, tvingas nu ta till våld för att övermanna bankrånarna. Kanske till och med skjuta ihjäl någon av dem. Det vill säga, den onormala situationen tvingar polisen att agera på ett sätt som man under normala omständigheter inte skulle ha gjort. Och på samma sätt är det med Gud. Den onormala situation som människan genom fallet har skapat tvingar Gud att agera på ett sätt som man annars inte skulle behövt gjort. Och det andra är att det är väldigt viktigt att vi kommer ihåg att det som är rätt och fel för oss människor inte nödvändigtvis är detsamma för Gud. Det vill säga, det som är fel för oss människor kan i vissa avseenden vara berättigat från Guds sida. Om jag som människa skulle kräva världens, eller åtminstone hönös, tillbedjan, så skulle jag begå ett ganska stort misstag. Och förhoppningsvis skulle jag vara arbetslös imorgon. Men om Gud, som är allting skapare, den som uppehåller allt, den som har gett liv åt allt, och den som därigenom äger hela skapelsen, begär och förväntar sig människans tillbedjan och lydnad, så är det inte samma sak, utan det är fullt berättigat. Vi lever i Guds skapelse, vi är en del av Guds skapelse. Och det är därför rimligt att Gud har vissa friheter som vi människor inte har. Är vi överens om det? Jag kan inte begära tillbedjan, Gud kan göra det, därför att han har skapat allt. Han uppehåller allt. Och nu tror jag vi gör så att innan vi tittar på Gud i GT och NT så får ni resa på er en minut. Frågan är alltså, när vi läser Gamla testamentet och Nya testamentet, är det samma Gud? Eller är det en ond och straffande Gud i Gamla testamentet och en god, förlåtande, kärleksfull Gud i Nya testamentet? Ja, jag skulle vilja lyfta upp tre punkter som är viktiga. Det första är att det finns kärlek och nåd också i Gamla testamentet. De här citerade verserna, de ger ett ganska kompakt intryck när man ställer dem på varandra. Och det är ofta så vi tänker oss Gamla testamentet. Men när man läser Gamla testamentet i sin helhet så kommer man att se att det finns väldigt mycket av Guds kärlek och Guds nåd också i Gamla testamentet. Det rent mänskliga problemet vi har, det är att det negativa har en förmåga att etsa sig fast mer än det positiva. Så funkar människan tyvärr i allt för många sammanhang. Så det innebär att när vi läser en vers om Guds dom i Gamla testamentet, så har det en förmåga att överskugga 10 verser som talar om Guds nåd och om Guds kärlek. Men faktum är att Bibeln talar om Guds nåd 261 gånger, och det är inte jag som har räknat. Men 261 gånger talas det om Guds nåd. 2/3 av de sammanhangen förekommer i Gamla testamentet. Bibeln talar om kärlek, om Guds kärlek, 322 gånger. Hälften av de tillfällena finns i Gamla testamentet. Det är i Gamla testamentet där vi har ord som Herrens nåd varar från evighet till evighet. Med evig kärlek har jag älskat dig. Eller som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Och vi skulle kunna göra den listan lång, lång, lång på ord i Gamla testamentet som visar på Guds kärleksfullhet och på Guds nåd. Tänk på vad som hände i Nineve. Staden som var dömd till undergång på grund av folkets synd. Men som efter det att profeten har varit där och varnat, egentligen bara förvarnat om domen som ska komma, omvänder sig, går in i fasta och ropar till Gud om barmhärtighet. Gud förintar inte Nineve, utan Gud visar nåd och förlåtelse mot den staden. Profeterna, Gamla testamentet handlar väldigt mycket om profeter, Guds sändebud till människan. Som sänds till folken av en enda orsak. Nämligen att uppmana dem att göra bättring. Att omvända sig för att Gud ska kunna vara nådefull mot dem. Att ge dem ytterligare en chans. Jesus själv talar om folket och säger att profet efter profet skickade vi. Ja. Men ni dödade dem alla. Men Gamla testamentet handlar i mångt och mycket om hur Gud genom sina tjänare, genom profeterna, vädjar, manar till folket att vända om för att Gud ska kunna ge förlåtelse och visa nåd. Att straffa eller döma är aldrig Guds förstahands alternativ. Inte ens i Gamla testamentet. Jag vill säga det igen. Stora delar av Gamla testamentet handlar om hur Gud aktivt arbetar för att undvika ett scenario där han måste döma folks missgärningar. Varenda profet handlar om det. De här verserna, de här skildringarna ger den balans som vi behöver till de verserna som vi själva läste. Gamla testamentet handlar långt ifrån bara om den stränge guden. Det handlar väl så mycket, till och med mer, om den Gud som ger nåd och barmhärtighet. För det andra, det finns skildringar av Guds dom också i Nya testamentet. De som säger att när vi ska se på Gud ska vi se på Jesus, för då ser vi bara kärlek. De har i och för sig rätt på ett sätt. Men att vi ser bara kärlek hos Jesus innebär inte att han undviker att tala om dom. Eller om Guds straff över orättfärdigheten. Det står ju till exempel att den som inte hörsammar sonen, han ska inte få se livet. Utan Guds vrede förblir över honom. Det står i Uppenbarelseboken 14. Det här missade jag att få med på presentationen. Jag beklagar, men jag läser det. Så här. 14:9. Och efter dem följde en tredje ängel som sa med hög röst: den som tillber odjuret och dess bild och tar emot dess märke på sin panna eller sin hand, han ska få dricka Guds vredes vin som hälls upp oblandat i Guds vredes bägare. Och han ska pinas med eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Vi ska tala om helvetet nästa vecka, så bli inte orolig nu. Men det jag vill visa är att även Nya Testamentet talar om Guds dom över orättfärdigheten. Det där var Uppenbarelseboken säger. Det var så Jesus då. Ja, Matteus 25. Som sagt, förlåt att jag inte står med. 25 och 46. Låt mig läsa det snabbt. Där det står så här. Sannerligen, vad ni inte har gjort mot någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Även Jesus talar om att det en gång kommer en dag när människors överträdelse och ovilja att vända om kommer att få sina konsekvenser. En tydlig skillnad dock, och det kanske är det som gör att vi upplever GT mer konkret, det är att Gamla Testamentet, och nu får ni ursäkta förresten, GT det är ju en tidning här på västkusten. Jag blir påminn om det när vi skrev annonsen, att GT beskriver en ond och grym gud. Det kanske inte förstås av alla som inte är vana kyrkobesökare. Men i alla fall, så är det. Jag lär mig nog. Men Gamla Testamentet handlar om Guds handlande i historien med det judiska folket. Och den konsekvens av överträdelser som människor får ta i Gamla Testamentet handlar om händelser i det här livet. Medan Jesus och Nya Testamentet mer fokuserar på tillvaron efter detta. Och det må hända därför som vi tycker att det är tydligare med Guds straff och domar i Gamla Testamentet. Men det är en vanföreställning att Jesus aldrig talade om dom och straff för överträdelser. Eller att han inte skulle ha betonat syndens allvar. Jesus var väldigt tydlig. Läs Matteus 23 så ska du se. Och för det tredje, Jesus och den första församlingen bejakar hela tiden Gamla Testamentet. I Matteus 5 och 17, där vet ni vad Jesus säger. Men han säger att inte minsta lilla prick av lagen ska förgå förrän allt har gått i uppfyllelse. Det vill säga, Jesus tar Tora, det som är Moseböckerna, som innehåller många av de verser vi läste, och säger att inte minsta lilla prick ska upphöra, ska upphävas. I Matteus 23:3, då säger han om de skriftlärda att, jag citerar fritt, lyssna på deras undervisning och ta efter den, men ta inte efter det sätt de lever. Det vill säga att det de skriftlärda undervisade från skrifterna, det ger Jesus sitt amen till. Men det sätt de levde, det var ofta något helt annat. I Apostlagärningarna 17 och 11, då står de judarna i Thessalonike, som efter att ha fått höra om Jesus ägnade dagar åt att ransaka skrifterna för att se om det som var sagt stämde. Det vill säga, man fick undervisningen om Jesus Kristus, om den Gud som presenteras i Nya Testamentet, och så stämde man av mot Gamla Testamentet för att se om det stämde. Jesus var väldigt frimodig med att göra upp med de tillägg som de skriftlärda hade fört in. De egna människornas påbud. Men ingenstans finner vi att Jesus gör upp med Gamla Testamentets felaktiga gudsbild. Inte någon gång. Han tar aldrig avstånd från den norm eller den beskrivning som finns i Gamla Testamentet. Utan tvärtom, han bejakar den rakt av. Och det här, att det finns nåd och kärlek också i Gamla Testamentet, lika mycket som i Nya. Att det finns dom över orättfärdighet också i Nya Testamentet. Och att Jesus och den första församlingen såg på skriften på det sätt de gjorde. Det för mig fram till slutsatsen att det är samma gudsbild både i Gamla och i Nya Testamentet. Vi skulle kunna läsa många mer verser om det här, men för ikväll tror jag att det räcker med att slå fast att utifrån de tre punkterna kan vi dra den slutsatsen. Gudsbilden i GT och NT är exakt densamma. Men frågan är, vad gör vi då med de här texterna i Gamla Testamentet? som inte är alldeles enkla. Vi hinner inte gå igenom alla de svåra. Däremot ska vi gå igenom de verserna som vi läste tidigare här. Men jag skulle vilja ge fyra principer, eller du kan kalla det nycklar om du vill, för att förstå Gamla testamentets besvärliga texter, som är tillämpbara på de allra flesta texterna. Där man likt, jag höll på att säga, låssmeden får pröva sig fram och se vilken av nycklarna som passar. För det första, det är viktigt att vi har klart för oss att det är en skillnad mellan det som Bibeln beskriver och det som Bibeln godkänner. Det som är sanktionerat av Gud. Gamla testamentet handlar ju som sagt väldigt mycket om det judiska folkets historia. Det är en skildring av vad som hände under en ganska lång tidsperiod. Och som skildrar både det som var rätt, men också det som var fel. Både det som var Gud välbehagligt, men också det som var mindre välbehagligt. Ibland lever vi på något sätt i en önsketro att tillvaron ska vara god och enkel. Nästan som om vi skulle vilja läsa Gamla testamentets historiska skildring som en god sagobok, där inget ont inträffar. Men faktum är att i ett folks historia, oavsett vilket folk det handlar om, så inträffar väldigt mycket i den onormala tillvaro vi lever i som är fel, förkastligt och sånt som vi bör ta avstånd ifrån. Och om Gamla testamentet hade skildrat den judiska historien utan att ha med något av detta, då hade väldigt många av oss sagt att skildringen är inte trovärdig. Därför att så perfekta är inte människor. Därför, när vi har med de här texterna där Bibelns hjältar misslyckas, David, äktenskapsbrottet med Batseba till exempel, där han utnyttjar sin ställning som kung för att begå äktenskapsbrott med en annan mans hustru, och sedan när hon blir med barn, inte står för vad han har gjort, utan skickar ut hennes man i krig så att han medvetet ska dödas, och därefter tar henne till sin hustru. Det är ett agerande som är fullständigt förkastligt. Som inte på något sätt har stöd av Guds vilja, men som finns med därför att det var det som faktiskt hände. Gamla testamentet innehåller alltså en hel del som Bibeln beskriver utan att för den skull sanktionera. Den här våldtäkten som vi läste om, Domarboken 19 till exempel. Där vi kan förfasas över hur mannen kunde agera på det sättet mot sin hustru. Låt vara inom citationstecken en bihustru, fortfarande lika förkastligt. Våldtäkten som pågår en hel natt och sen styckandet av kroppen. Ett fullständigt vidrigt sätt att agera. Men inte någonstans står det att det var Gud välbehagligt. Människan gjorde på det sättet. Men jag vågar lova att Guds vrede över det som hände var väldigt, väldigt stor. När psalmisten i den 137:e psalmen då talar om att han vill krossa de späda barnen mot klippan, så är det ett uttryck för psalmistens känsla. Det vill säga, han har sett vad babylonierna har gjort mot sitt folk. Och han ger uttryck för vad han själv känner. Inte nödvändigtvis det som var godkänt av Gud eller det som var rätt. Men kan man säga så om bibelordet, frågade då? Ja, men tänk på vad det står i den 22:a psalmen, den andra versen. Där psalmisten frågar, min Gud, varför har du övergivit mig? Och sedan, Gud är långt borta ifrån mig. Vi vet ju att Gud hade inte övergivit psalmisten. Gud var inte långt borta ifrån psalmisten. Det gick i bokstavlig uppfyllelse när Jesus hängde på korset. Då vände Gud, då vände fadern sig bort ifrån sonen, när sonen bar all människans synd. Men när psalmisten skriver i den 22:a psalmen, så är det ju inte en beskrivning av hur det faktiskt förhåller sig, utan det är ett uttryck för hur psalmisten känslomässigt upplever det. På samma sätt är det i den 137:e psalmen ett uttryck för psalmistens känslomässiga upplevelse när han tänker på det babyloniska folket. Det är inget föredömligt resonemang. Men det är ärligt skildrat. Det var så psalmisten resonerade. Det var inte sanktionerat av Gud. Det var ett uttryck för psalmistens förfäran över det som hade hänt. Skilja alltså på det Bibeln beskriver och vad Bibeln godkänner. Det är det första. Det andra det är att tveksamma översättningar och ett ovant språk kan leda till en felaktig förståelse av texterna. Vi lever i en annan tid och vi har, förlåt mig, andra sätt att uttrycka oss. Och vi är inte alltid bekväma eller vana vid det sätt som varken gamla eller nya testamentet uttrycker sig. Och det gör att vi ibland missförstår det skrivna. Och när vi sedan dessutom har att göra med en översättning från ett språk till ett annat, så ökar även det risken för att vi ska missförstå vad som egentligen står där. Och det bästa exemplet är just skildringen om Elisa och småpojkarna i Andra Kungaboken 2. Vi läste det förut, där det står att småpojkarna hånade honom eller gjorde narr av honom. Men det uttryck som Bibeln där använder för småpojkar, det används på flera ställen. Bland annat i Första Kungaboken 20 och 15. Men där är det översatt som unga män på väg ut i striden. När profeten Samuel frågar efter David i samband med att han ska smörjas till kung, så används samma uttryck som i det här, som i vår text har översatts med småpojkar. Trots att vi vet att David i vart fall var gammal nog för att ensam kunna valla fåren. Minst en tonåring, en ungdom. Så att de flesta är överens ändå om att småpojkar är en väldigt olycklig översättning. Där det snarare hade varit bättre att skriva unga män. De flesta språkforskare menar att det begreppet som man använder där, det beskriver människor mellan 12 och 30 år. Det vill säga, det vi hade att göra med var inte 5-6-åriga småbarn som roade sig över att en man var skallig. Utan ett ganska stort gäng ungdomar, yngre män, som började hetsa mot profeten Elisa. Dessutom står det att man hånade honom för att han var skallig. Och vi kan tycka att, som sagt, så farligt är det väl inte. Men skallighet på den tiden hängde ofta väldigt nära ihop med spetälska. Därför att spetälska människor hade föreskrivit att de skulle raka huvudena. Så att man kände igen dem och kunde ta avstånd ifrån dem, akta sig ifrån dem. Så det de här unga männen gör när de säger gå bort från oss flintskalle, det är att de ger uttryck för en önskan att markera sitt avståndstagande från profeten och det han står för. Det vill säga man skapar en situation som sannolikt är farlig för profeten. Det står att 42 av dem dog. Det betyder att det måste ha varit ganska många. Det kanske rent av var ett hundratal. I vart fall mer än 42. Som gaddar ihop sig mot profeten Elisa. Ungefär på samma sätt som våra kriminella ungdomsgäng ibland kan göra i våra storstäder. Och därmed uppstår en väldigt farlig situation för Elisa. Och vi, när vi läser det i våra biblar, får det inte riktigt klart för oss. Eftersom det för det första står om småpojkar. Och vi för det andra inte riktigt har koll på vad skalligheten symboliserade. Och vi för det tredje ofta inte tänker på hur många de var. Men det som hände här var sannolikt att Elisas liv var i fara. Att han riskerade att utsättas för denna ungdomsmobb. Och därigenom, utöver att själv riskera skada, skulle förhindras att fullfölja det uppdrag han hade. Nämligen att varna folket i det området för den dom de höll på att dra över sig. Och därmed skapa förutsättningar för att rädda hela befolkningen. Det är i det sammanhanget vi måste förstå varför Gud försvarar sin tjänare. Emot en mobb som sannolikt var ute efter att göra honom oerhört illa. Inte 4, 5, 6-åringar. Utan ungdomar, yngre män som fungerar precis som de kriminella ungdomsgängen som vi kan se i vår tid. Men som sagt, så som vi läser det, utifrån den förståelse som vi har, så har vi inte riktigt den bilden av texten. Och det finns väldigt, väldigt många fler sådana exempel. Det tredje, det är att vår kultur och vårt sammanhang ger oss ofta en, ska säga, en felaktig ingång till de texterna vi läser. Det är svårt att undvika att när vi läser en text så utgår vi ifrån vår situation. Det som gäller här och nu. Och vi bedömer texterna utifrån de förutsättningar som vi lever under. Och så missar vi att se textens historiska sammanhang. De förutsättningar som gällde när den skrevs. Det bästa exemplet på det är just orden i Andra Mosebok 21. Där det står öga för öga, tand för tand. Vi använder ju det och vi tolkar det som en uppmaning till hämnd. Det vill säga att om någon har gjort något mot dig, då ska du i minsann ge tillbaka med samma mynt. Och så får vi väldiga problem att få ihop det med Jesu undervisning om att vända andra kinden till. Men då måste vi ha klart för oss att de här orden, de skrivs i ett sammanhang där så kallad blodshämnd var väldigt vanligt förekommande. Det vill säga att om en person dödar någon annans oxe, så svarar han med att döda tre hästar. Varpå den första svarar med att döda fem getter, och den andra svarar med att döda ett av hans barn. Och den tredje första svarar med, och så vidare. Fram till riktiga familjefejder som inte sällan slutade med att hela familjer utplånades. Det fanns ingen måtta på den typen av hämndbegär. I det sammanhanget skrivs den här texten. Och då är det inte längre som en uppmaning till hämnd, ett fribrev att göra vad man vill. Utan det är tvärtom en begränsning av hur man ska se på vedergällning. Det vill säga Gud tar avstånd ifrån en vedergällning som går bortom alla rimliga gränser. Och slår fast att det måste finnas proportion mellan brottet och konsekvensen. Många menar också att den här versen står i ett sammanhang som handlade om lagtexterna för det judiska folket. Där man slog fast vilka ersättningsprinciper som skulle gälla när man hade felat mot sin medmänniska. Det vill säga, hade man förstört något av ett visst värde, så skulle man ersätta med motsvarande värde. Och vi kan också se när vi sedan läser historien att inte en enda gång har man tillämpat den här versen som om den bokstavligt talat uppmanade till att hugga ut ett öga om någon råkade sticka ut ett öga. Utan det vi utifrån vår förutsättning läser som en uppmaning till hämnd, det var på den tiden en begränsning av den vedergällning som allt för ofta i det sammanhanget resulterade i väldigt, väldigt blodiga fejder. Och det handlade sannolikt om de ersättningsprinciper som skulle gälla när någon har gjort fel. Och när man har det ljuset, då blir ju bergspredikan mycket mer begriplig. Därför att det Jesus gör där, det är att han skärper upp lagens bud. Han säger att gamla förbundet säger att ni inte ska begå äktenskapsbrott. Men jag säger att den som ser på en kvinna med åtrå i sitt hjärta har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Och på det sättet går ju Jesu undervisning i de banorna. Det vill säga han tar ett bud från gamla testamentet och skärper upp det ytterligare. Men just detta, öga för öga, tand för tand, det har vi haft så svårt med. Därför att utifrån vårt sammanhang har vi tolkat det som att gamla testamentet uppmanar till hämnd och Jesus till försoning. Men om vi istället ser det som att även gamla testamentets uppmaning handlar om att begränsa hämnden och vedergällningen från det som tidigare var ännu värre. Då blir det fullt förståeligt när vi förstår att Jesus tar även den uppmaningen och går ytterligare ett steg längre. Och säger att inte ens det som är rimligt, alltså öga för öga, tand för tand, en jämbördig återgällning ska ni kräva. Utan ni ska vända andra kinden till. Och avstå från hämndbegär. Men som sagt, vi missförstår ofta den typen av texter. Därför att vi kommer från ett sammanhang och en kultur som inte har de förutsättningar som man hade där det skrevs. Jag har en fjärde punkt, men nu får ni resa på det igen. För det fjärde. En rättfärdig och god Gud måste förr eller senare låta missgärningar få sitt straff. Det finns 6 sammanhang där Gud uppmanar till en total förintelse av de städer man närmade sig. Det var när man kom till kananéerna. Det var när man kom till Jeriko, när man kom till staden Ai, när man kom till amalekiterna, när man kom till Makeda och Hazor. Det står om det här i framförallt Josua. Samtidigt är det väldigt viktigt att komma ihåg att den uppmaningen är inte den som Gud oftast ger när israeliterna hamnade i konflikter. Utan för det mesta så gav Gud tvärtom väldigt återhållsamma regler om att kvinnor och barn skulle skonas. Att man till och med skulle i första hand, står det 5 Mosebok 20:10, erbjuda folken fred innan man började strida. Det vill säga, folket hade en möjlighet att undvika konflikten genom att lägga ner vapnen. Så Guds tanke när israeliterna hamnar i konflikter är inte alltid, som vi ibland kan tro, att förinta och förstöra. Utan så långt det bara är möjligt så ska våldet undvikas. 5 Mosebok 20:10 står det mycket tydligt. När ni kommer till ett folk så erbjud de först fred. Men samtidigt gör vi ibland misstaget, omedvetet, att vi blandar ihop godhet med mesighet. Jag talade om det förra veckan, att godhet är inte att lämna missgärningar ostraffade. Domstolen som ser den brottslingen som är överbevisad om sin skuld skulle inte vara god om domstolen säger vi struntar i det, det spelar ingen roll. Det skulle vara en ond handling. Och på samma sätt måste en god Gud förr eller senare göra upp med ondskan och människans missgärningar. Annars kan vi omöjligt kalla honom god. Och låt mig då ta ett exempel, amalekiterna. Det var om de vi läste i första Samuelsboken 15:3. Det var de som skulle vigas åt förintelse. Och det jag säger om amalekiterna, det gäller i allt väsentligt också de 5 andra tillfällena. Vi tänker oss då lätt att amalekiterna var ett oskyldigt folk som levde i harmoni tills de grymma israeliterna kom och bara slog ihjäl dem. Så var det inte. Amalekiterna, vet vi från historien, det var ett nomadfolk. Men de var långt, långt ifrån oskyldiga människor. De hade tagit för vana att plundra sina grannar. Att genomföra plundringsräder. Det står i 1 Samuelsboken 14:48 att en stor bedrift utförde Hannas och Saul då han slog amalekiterna och räddade Israel från deras plundringståg. Amalekiterna förföljde också det judiska folket. Det står om dem att när det judiska folket vandrade på väg mot löfteslandet så förföljde amalekiterna dem och högg ner de svaga och de som kom efter. Det står i 5 Mosebok 25:17 att kom ihåg vad amalekiterna gjorde mot dig när ni drog ut ur Egypten. När de mötte dig på din väg och du var trött och utmattad högg de ner alla dina eftersläntrare utan att frukta Gud. Man strävade efter att helt och hållet utplåna Israel. Och därmed äventyra också den frälsningsplan som Gud hade genom det judiska folket. Amalekiterna var också ett folk som präglades av en totalt fördärvad moraluppfattning. I 3 Mosebok 18:24 så varnar Gud det judiska folket och tar då bland annat amalekiterna som exempel på vad man inte ska göra. Det står i den 24 versen, ni ska inte göra er orena genom något av detta. Ty med allt detta har de folk orenat sig som jag driver undan för er. Vad hade man gjort då? Ja, i 3 Moseboks 18 kapitel, den 6 versen, så talas det om att man hade ägnat sig åt incest. I verserna 7-19 så talas det om att man hade sexuella relationer med sina föräldrar, med sina syskon, med sina sondöttrar och med sina svärdöttrar. I vers 22 talas det om att man levde i en starkt utpräglad homosexualitet. I vers 21 så står det att man offrade barn åt avguden Malok. Det vill säga man tog levande små barn och kastade på elden för att offra till sina avgudar. Och så skulle man kunna fortsätta och beskriva det totala moraliska fördärv som präglade amalekiterna. Man skulle säga att amalekiterna var totalt förstörda av sin egen synd. Man hade blivit sina egna val. Det vill säga i takt med att man gång på gång på gång valde att göra det som var fel, så hade man fördärvat hela sin kultur. Och man hade nått en situation där det inte längre fanns något som helst hopp om bättring. Om amalekiterna hade gjort som Nineve och omvänt sig, så hade det som sker i Samuelsboken aldrig hänt. Men istället gick man bara ytterligare längre på den förkastliga väg man hade slått in på. Och till slut kom man till en punkt när omvändelse inte längre var möjlig. I första Mosebok 15:6 så står det en väldigt intressant sak. Löfte till Abraham inför fångenskapen som sen skulle komma. Det står, efter tre generationer ska dina ättlingar återvända hit. Först då har amoréerna fyllt sina synders mått. Det vill säga, det fanns en lång, lång tidsperiod. En period, vet vi, av 400 år. När de här folken hade möjlighet att omvända sig. Att ta avstånd ifrån sitt felaktiga leverne. Men istället så valde man att bara gå djupare och djupare in i sin synd. Och förr eller senare, när man som folk kommer till den punkten att man till och med offrar barn åt avgudar, då har Guds nåd börjat rinna ut. Det kommer en gräns när Gud inte längre kan acceptera den typen av leverne. Vi får inte lura oss att tro att det här var oskyldiga folk. Utan hela folket var en delaktiga i missgärningarna. Ett leverne som totalt stod i kontrast med vad Gud visat var rätt och fel hade genomsyrat hela kulturen. Det var därför man offrade barn. Det var därför man tillät incest. Det var därför man till och med stod och lät kvinnor para sig med djuren. Man hade totalt förlorat all uppfattning om vad som var moraliskt rätt och riktigt. Och då kommer man förr eller senare. Och kom ihåg då att man hade haft 400 år på sig att omvända sig. Men man kom förr eller senare till den punkten när Gud är tvungen att säga stopp. När synden och missgärningarna inte kan fortsätta hur som helst. Utan Gud till slut måste göra någonting åt det. I femte Mosebok 9:5 så förklaras det här mycket tydligt. Där det står, det är inte därför att du, alltså Israel, är rättfärdig och redlig som du får komma till deras land och ta dig i besittning. Utan det är på grund av deras ondska som Herren din Gud driver undan dessa för dig. Det vill säga, vi talar om ett folk som under 400 år hängett sig åt ondska, förföljt sina grannländer, ägnat sig åt omoraliska handlingar på ett sätt som du och jag inte ens kan tänka oss, offrat barn till sina avgudar, och som nu till slut, efter 400 år, får ta konsekvenserna av sitt handlande. Jag skulle vilja säga att om Gud inte hade gjort något åt amalekiterna eller de andra folken, då hade Gud inte kunnat kallas god. För då hade Gud sett dessa missgärningar utan att göra något åt det. På samma sätt skulle han då kallas ond, som vi skulle kalla våra domstolar för onda, om de ser det som sker av kriminalitet i samhället utan att vilja göra något åt det. Så jag skulle vilja säga att det som sker, även om det är fruktansvärda scener, även om det är scener som man i en normal tillvaro, det vill säga utan syndafallet, aldrig skulle behövt uppleva, så är det ändå ett uttryck för Guds godhet och Guds rättfärdighet. Gud ger en lång, lång, lång tid för omvändelse. Men när man har kommit till en gräns att det inte är möjligt längre, då tvekar han inte heller att göra upp med ondska och människors missgärningar. Det handlar inte om att Gud är ond. Det handlar om att Gud måste upprätthålla det som faktiskt är gott. Sista frågan där då. Sen ska vi landa. Det som man kan ha svårt med, som även jag kan tycka gör ont, det är den skildringen det står om barn och spädbarn. Det vill säga, skona inte ens dem, utan avliva också barnen. Varför då? Ja, låt mig ge tre delnycklar i alla fall. För det första, det talade vi om förra veckan, den tillvaron som vi lever i, den onormala tillvaron vi lever i, det är en tillvaro som inte är rättvis. Där mina synder och missgärningar ofta drabbar mina medmänniskor. Om jag skulle begå brott som leder till att jag hamnar i fängelse eller drabbas av höga böter, då kommer det drabba mig. Men det kommer också drabba min familj. Det kommer drabba mina barn. Och det skulle drabba församlingen här som jag arbetar för. Det vill säga, mina missgärningar drabbar inte bara mig, utan det drabbar också oskyldiga. Så att när folket i de här städerna, de här folkslagarna, hängav sig åt ondska och omoral, så innebär det också att barn som inte direkt hunnit bli medskyldiga orättvist eller kommer att drabbas. Det går inte att ha det på annat sätt. Vi sa det förra veckan, gemenskap innebär att mina handlingar påverkar mina medmänniskor. Det kan vara positivt, men det kan också vara negativt. Det vill säga, de barn som fanns där drabbades av det som deras föräldrar och de övriga människorna i staden hade hängett sig åt. Det andra, det är att vi talar om en kultur som var fullständigt förstörd. Och det är ytterst osannolikt att de här barnen skulle kunna växa upp till något annat än just samma misslyckande och destruktiva levande som präglade städerna. Det fanns inget hopp för barnen som växte upp i de här kulturerna. Man var på grund av sina fäders missgärningar mer eller mindre förutbestämd till att själv hamna i ett sådant liv. Och för det tredje, och det är det sista och kanske viktigaste, vi måste ha ett evighetsperspektiv. Om livet bara hade varit här och nu, vi sa det förra veckan, då hade vi med rätta varit mer förvånade över att så många oskyldiga drabbas. Men om det är sant, vilket Bibeln undervisar, att det finns en fortsättning på vår tillvaro, att det vi ser här och nu bara är en del, att det som sedan kommer för den som har tagit emot Jesus är något helt annat, då innebär det också att det som hände under de här fruktansvärda dagarna, det var inte slutet för de här barnen. Jesaja 7 och 16 talar om att det finns en gräns när barn går från att vara omedvetna och därmed oansvariga för sina missgärningar till medvetenhet och ansvar. Innan den tidpunkten tillräknas man ingen ansvar. Det vill säga, de barnen som mister livet i de fruktansvärda händelser som folkets synd har tvingat fram får ändå en möjlighet i det liv som kommer efter detta till någonting som de i den kulturen aldrig skulle få möjlighet att uppleva. De tre faktorerna gör att det åtminstone för mig blir lättare att förstå hur en god Gud kan acceptera att barn drabbas av andra människors synd. Alltså, och nu ska jag gå ner för landning. Fyra nycklar för att förstå de här svåra texterna. För det första, vi måste skilja mellan det Bibeln beskriver och det Bibeln godkänner. Och för det andra, tveksamma översättningar och språk kan leda till en felaktig förståelse. Och för det tredje, vår kultur och vårt sammanhang ger ofta en felaktig ingång till texterna. Och för det fjärde, en rättfärdig och god Gud måste till slut låta missgärningar få sitt straff. De här fyra principerna går att tillämpa på nästan alla av Gamla testamentets texter. Det finns ett antal undantag, men de kan vi ta separat. Men med de här mer ingångsvärdena så går det att förstå Gamla testamentet och få ihop den undervisningen som ges där med den undervisning som ges i Nya testamentet om en god och kärleksfull Gud. Och låt mig bara säga två korta saker innan vi bryter. För det första, våga vara besiktningsmannen som knackar på tron och ifrågasätter. Om det inte håller, då är det inte värt någonting. Men om det håller, då kommer det bli så oändligt mycket mer värdefullt för dig. Jag är lite rädd för att vi i våra församlingar har odlat en kultur där vi är rädda för att ifrågasätta. Rädda för att ta upp de här lite svåra frågorna. Och det har skapat en så svag tro för väldigt många människor. Våga ifrågasätta. Och våga också ge Gamla testamentet den uppmärksamhet det förtjänar. Döm inte ut det bara på en uppfattning om att där finns bara ondska och lidande. Utan läs det med öppna ögon. Och du ska se att där finns väldigt mycket av Guds nåd, av Guds godhet. Men också Guds rättfärdighet. När han visar att ondska och missgärningar förr eller senare får sina konsekvenser. Jag tror det kan vara lagom att stanna där för ikväll. Ska vi göra så att vi ber tillsammans? Herre, tack att vi får förmånen att gång på gång gå in i ditt ord. Ta till oss det du har skrivit där. Det som är lätt, men också det som är mera bekymmersamt. Och Herre, jag vill be att ditt ord ska få bli till det i våra liv som du har tänkt att det ska vara. Herre, hjälp oss att läsa det och ta till oss det. Och låta det få forma våra liv. Herre, tack för att du har presenterat dig för oss där. Vi behöver inte leva i ovisshet om vem du är. Utan du har visat att du är en god Gud. Att du är en kärleksfull Gud. Men att du också är en Gud som inte kan acceptera ondska och missgärningar. Utan precis som en god Gud måste göra, förr eller senare, sätter stopp för människors ondska. Herre, vi tackar dig också för det. Så ber vi att du ska vara med oss resten av den här kvällen. När vi sitter kvar och samtalar eller när vi bryter upp och går hemåt. Herre, tack att vi får lägga våra liv i dina händer. I Jesu namn. Amen.